Dagens evangelietext är hämtad ur Lukas evangeliets kapitel 10, vers 17-20. Slå gärna upp det i din bibel, eller du som vill använda psalmboken kan hitta det på sidan 1733. Sidan 1733. Kapitel 10 börjar med att Jesus, efter att han har bjudit med sig människor med orden "följ mig", han kallar 72 personer och sänder ut dem två och två. Han sänder dem, står det, till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Kallelsen är tydlig. Det är inte frågan om någon nöjesresa. Nej, Jesus förbereder dem på motstånd och svårigheter. Glädjebudet om Guds rike, det är inte alltid välkommet. Jesus säger, jag skickar er som lamm in bland vargar. Kanske var det därför han så omsorgsfullt sände ut dem två och två. Att vara ensam och bli avvisad, möta motstånd, det kan ju verkligen knäcka vem som helst. Men att tjäna tillsammans, det var en ömsint ledarstrategi som Jesus visade. Tillsammans blir vi starkare och kan komplettera och stötta varandra. Och så ger Jesus de här 72 personerna instruktioner som bland annat innehåller att de alltid ska hälsa frid där de kommer. Att de sjuka ska botas och att de ska hälsa både de som välkomnar dem och de som vill avvisa dem att Guds rike kommer. Ja, till och med på platser där de inte blir mottagna ska de ge denna hälsning. Guds rike kommer. Två och två ger de sig av. Och nu när vi ska läsa den här texten så har de alltså varit iväg och så kommer de tillbaka till Jesus. Och nu läser vi vers 17-20. De 72 kom glada tillbaka och sa, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade, jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Låt oss be. Gud, öppna ordet för oss och öppna oss för ordet. Amen. Vi vill vara en kyrka för hela livet där Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det är Ekumeniakyrkans vision. Och i dagens text får vi ett exempel på den förvandling som Jesus kan ge. Ondskans makter provocerar och så kommer de 72 lärjungarna som Jesus tränat och auktoriserat och resultatet är förvandlande liv. Inte undra på att de är glada när de ser resultatet av att de valde att följa Jesus, att hörsamma hans kallelse och med ovisshet och osäkerhet ge sig ut bland lamm, som lamm bland vargarna, med goda nyheter om Guds rike. Glada och sprudlande återvänder de och berättar för Jesus om alla Guds ingripande, om förvandlande liv. Det här är inte den enda berättelsen i Nya testamentet om en Gud som stiger rakt in i människors mörker med verklig befrielse. Evangeliet om Jesus är evangeliet om riket. Det rike som inte är geografiskt, inte är teorier eller allmänt svammel, utan en Guds kraft som bryter igenom där längtan efter hans närvaro tar över. I Matteus evangeliet kapitel 4, 13-16 läser vi. Jesus bosatte sig i Kafarnaum för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Alltså Jesus bosatte sig i mörkret för att göra skillnad. För att kalla människor ut ur fångenskapen in i ett nytt liv, förvandla. Och detsamma gjorde hans lärjungar. Och detsamma uppmuntrar texten oss till, är vi kallade att göra. När jag läser texten så handlar ju inte den framförallt om änglar, så den här predikan kommer inte ge någon ytterligare förklaring till frågan vad en ängel är, utan det här är en predikan från texten så som jag den har talat med mig den här veckan. Och det den utmanar oss att se och predika är kraften hos den Jesus som är likadan idag som då. Till det lärjungaskap som handlar om att komma med goda nyheter till den som på ett eller annat sätt är fången. Och den uppmuntrar oss till att för evigt ha vår glädje i att vi är Guds egna älskade barn. Jesus säger: gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Ja, det verkar vara där Jesus menar att vår djupaste glädje hör hemma. Inte genom det vi kan prestera och visa upp och redovisa. Det är inte framgångsberättelserna som han väljer att... Han skulle ju kunna, wow, vad fantastiskt att ni nu har varit ute 2 och 2 och allt ni har gjort. Och det skulle han kunna göra. Men han liksom nästan inte ens bemöter det de har gjort. Utan han säger, låt er glädje framför allt vara att era namn är upptecknade i himlen. Och det är ju så, gång på gång får han hjälpa lärjungarna att tagga ner. Att inte tävla med varandra om vem som har mest makt och vem som är duktigast. Utan han lyfter fram helt andra värden, evighetsvärden. Han utmanar dem som kanske ser på sig själva med lite för stort allvar och har för stora krav på sig själv. Det är som att han säger, först och främst är du ett älskat barn. Du får leva av nåd. Det är inte det du gör och har makt att göra, utan det är det jag gör genom dig. Genom din svaghet, din mänsklighet, din skörhet och din styrka. Det är jag som använder dig, mitt barn. Så låt din glädje först och främst vara att ditt namn är skrivet i mitt hjärta i himlen. För många år sedan fick jag ett perspektivbyte i min tankevärld som blev för mig ett viktigt byte för fortsättningen av mitt liv och kallelsen att följa Jesus. Och det handlade ungefär om det här, eller i alla fall kom jag att tänka på det när jag förberedde den här predikan, om vem som har den primära makten och ansvaret. Ja, jag tyckte att jag, hur jag än levde ut min kallelse och hur mycket jag än gjorde, så var det aldrig gott nog. Och hur skulle jag kunna hjälpa hela kyrkan att överleva in i framtiden? Ja, ni hörde lite hybris här, va? Men det var så det lite var då. Och nu kan jag lite överdrivet prata om det här och raljera lite grann. Men jag tror att många av oss liksom är uppväxta med det här att vi ska tjäna Gud och Gud gör massa grejer genom mig. Och det kan gå lite till överdrift. Den här innerliga tron att Gud verkligen behöver mig så mycket för att enskilda människors liv och frälsning kan stå på spel. Och visst behöver Gud oss väldigt mycket. Utan oss så, ja, nu tänkte jag säga, kan inte Guds rike spridas, men det vet jag ju inte. Men vi är i alla fall väldigt viktiga redskap för Gud. De här änglarna som Per pratade om. Men det är ju inte speciellt bra om det bara blir kramp och krav och att eftersmaken alltid blir att man aldrig duger och alltid kan göra allt lite bättre och lite mer. Och om otillräckligheten är den enda känslan efter en arbetsvecka eller efter ett möte med en människa. Jag minns min andliga vägledare under mitt studieår i USA. När hon hade lärt känna mig lite så sa hon: "You're always longing for something more." Du längtar alltid efter något mer. Och det är ju verkligen en tillgång. Det är ju liksom, wow, det är jag här inne. Och det är en fantastisk inre egenskap och drivkraft som jag har. Men det kynnet kan ju också göra att det blir en stor fälla. Men det var inte den händelsen jag tänkte berätta om. Utan jag tänkte berätta om ett sammanhang där vi var flera stycken som talade om framtiden för kyrkan. I Sverige, i världen, i Ekumeniakyrkan, Missionskyrkan hette den väl då. Och när vi talade med varandra använde vi hela tiden ordet vår och min. Vår församling, vår kyrka, min församling och min kyrka. Till slut var det en äldre och lite visare person än oss andra som uppmärksammade oss på hur mycket vi höll på att prata om vår och min församling. Och hon sa då något som borde ha varit en självklarhet för oss allesammans, men som blev en aha-upplevelse. Hon sa ungefär: "Det viktigaste perspektivet är att tänka på att församlingen och kyrkan är Guds. Det är Guds kyrka på orten. Det är Guds församling, inte i första hand min och vår församling." Och det där känns ju nästan pinsamt att ens säga. För det är ju så självklart när man hör det. Men ibland behöver man att någon annan säger det självklara för att tankarna ska få ett annat mönster. Det där var för 20, kanske 15 år sedan som det blev en viktig insikt. Det här att ytterst så är ansvaret för kyrkan Guds och inte mitt. En lite eller mycket, kanske jag ska säga, sundare syn på mitt eget ansvar. En mer nådefull syn på min egen betydelse av kyrkans nu och framtid. Och lite mycket mindre kramp och krav och ansvar som inte borde vara mitt utan Guds. Gud som håller hela världen i sin hand. Ja, självklart också kyrkans nu och framtid vilar i Guds omsorg. Och vår mission påminner oss om just detta. Att det är Jesus Kristus som förvandlar. Det är inte vi som förvandlar mig och dig och världen. Det är Jesus Kristus. Lärjungarna i texten behövde lära sig något om detta. Vi har makt att, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Glada, upprymda delar om sina framgångsberättelser. Men Jesus lägger som sagt inte någon större vikt vid just den glädjen. Istället pekar han på det primära för lärjungarna: glöm inte att det viktigaste är att ni tillhör Gud. Att era namn är uppskrivna i himlens bok. Jag tolkar det som att Jesus säger att det är Gud som har makten och vi får hjälpa till. Dela makten genom att välja godhetens väg. Den verkliga glädjen, centrum i tron, är att Gud använder vår mänsklighet i uppdraget att låta godheten segra över ondskans alla destruktiva uttryck. Och det är väl där möjligtvis den här texten kan ha någon koppling med änglarna. Att vi får kämpa för det goda mot de destruktiva krafterna. Vi människor behöver påminnas om detta. En del av oss behöver påminna oss mycket, andra mindre. Men alla tror jag behöver påminnas om våran djupaste identitet. Och det är det som många predikningar den här hösten har handlat om utifrån texterna. En sång som sjungs mycket på 80-talet i det sammanhang som jag kom med i som tonåring var: "Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Utan genom min ande, säger Herren." Det ligger något i det. Att öva tillit till Guds förmåga att gripa in i människors liv här och nu. Någonstans, någon gång, jag har sparat i en anteckning, läste jag att en pastor i England så här på insidan av sin predikostol satte upp ett plakat. Och varje gång han gick upp för att predika så läste han "Maybe today", alltså kanske idag. Och den förväntan är ju en livsviktig förväntan att ha. Att varje dag kan bli en dag där någon kan bli berörd av Gud. Där någon människa kan få uppleva en förvandling. Varje dag kan Jesus förvandla mig, dig eller världen. Och kanske är det idag som det kommer hända. I ett av sina brev påminner Paulus: idag är frälsningens dag och befrielsens dag. Alltså idag kan vägen till ett nytt liv öppna sig för den du ber för. För den du, likt de 72, besöker. Låt oss aldrig förlora tron på att Gud kan bryta in och göra under och göra skillnad. De 72 följde Jesus ut bland folk med Guds rikes kraft och ord. Vågar vi tro att Gud kan beröra människor? Att Jesus Kristus kan förvandla? Änglasöndagen handlar om att hinnan mellan himmel och jord är tunn. Att hinnan mellan mänskligt och gudomligt är tunn. Och plötsligt händer det att hinnan brister. Och vi kan tydligt ana att Gud har gripit in och berört en människas liv. De här erfarenheterna beskrivs ibland som övernaturliga. Det handlar om dimensioner som vi inte kan förklara men vara öppna för. Och ett sätt att förklara sådana här obegripliga gudomliga ingripande kan vara just ordet ängel. Ängel som ju betyder Guds budbärare. I berättelsen om Daniel som räddades av Gud genom änglarna som täppte till ondskan gestaltad i lejonens gap. Och Bibelns änglaberättelser och berättelsen om lärjungarna som är med om Guds förvandlande ingripande i människors liv. Sådana berättelser skulle kunna hjälpa oss att be, hoppas och tro att mörker och ondska inte har sista ordet. Att Guds rike ska segra. Nattvarden som vi strax ska fira är ett mysterium. Genom vardagligt bröd och vin kommer Gud nära. Hinnan mellan mänskligt och gudomligt brister. Och vi inbjuds att öppna oss för en gemenskap med Gud och varandra. En gemenskap som inte är av denna värld. Nattvarden är ett erbjudande om gudomlig närvaro och gränslös gemenskap. Och från måltiden så sänds vi likt de 72 ut för att fortsätta berätta om Guds rike. Att vara Guds sändebud i tron på att Jesus Kristus kan förvandla liv och omständigheter. Så får vi tro att Gud kallar och använder oss var och en för att beröra och förvandla. Och glädjen blir stor när Guds kärlek bryter igenom hos oss.